Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I den här veckans intervju så kommer jag att berätta om Frida Kahlo, en av Mexikos största konstnärer genom tiderna. Hon har levt ett väldigt speciellt liv, så jag hoppas att ni tycker att det är intressant. Jag heter Alexandra Reismar och du lyssnar på Kvintervju. Den här veckan blir lite speciell för att vi kommer att ha med oss en man i podden. Det är ju min man då.
What up?
Jag lovar att det är den första och sista gången en man får vara med. Men Petter har fått hoppat in lite som min sidekick den här veckan för att jag inte har kommit ifrån Norrköping och har inte kunnat intervjua någon den här veckan. Känns det okej?
Lite spänt, men det är okej.
Ja, alltså konceptet den här veckan blir fortfarande en kvinna, för det är ju fortfarande Kvintervju. Men så min tanke var att vi ska prata om en alltså stor kvinnas historia.
Ja, jag ska få lära mig lite om
Frida Kahlo.
Nice.
Ja. Yes. Ni har ju lyssnat på mordpoddar, det är lite samma koncept. Du vet, de som sitter och så här chitchattar. Har du lyssnat på några mordpoddar?
Inget fan.
Inget fan, nej. Men det är jag, för att jag är lite creepy.
Ja. Men det händer rätt ofta.
Lite för fascinerad av mord.
Lite.
Ja. Men jag tänker att
sover med ett öga öppet.
Det gör det. Det gör ja. Det inte.
Jo.
Ja, i varje fall så ska vi prata om Frida Kahlos liv. Och jag berättar historien om Frida Kahlo för Petter, som inte kan jättemycket om Frida Kahlo.
Nej, inte direkt.
Nej. Och det kanske inte de som lyssnar heller kan. Men om ni kan det, så brukar man alltid lära sig någonting lite nytt varje gång man hör någonting, tänker jag.
Ja.
Ja, så vi kör då. Nej, okej. Okay, du är lite. Du måste vara lite mer.
Jaha. Jag bara, ja, men jag trodde du. Jag trodde du menade där.
Nej.
Vi kör. Ja, vi kör.
Ja, vi kör. Bra. Frida Kahlo, hon föddes 1907, den 6 juli. Så hon fyllde år ganska nyss.
Mm.
Vilket väldigt få människor tyckte jag uppmärksammade på Instagram.
Grattis efterskott, Frida.
Exakt, grattis. Men hon var lite rolig sådär, för hon brukade ljuga och säga att hon var född 1910, den 7 juli, för att förknippas med den mexikanska revolutionen och det nya Mexiko.
Okej.
Okay. Det är lite stört egentligen.
Ja.
Men bara det gör ju att hon är väldigt intressant. Alltså Fridas historia, hon var väl ganska vanligt barn från början. Men när hon var 6 år gammal så drabbades hon av polio.
Ja.
Som man är vaccinerad mot idag. Som tur är. Och hon blev sängliggandes i 9 månader. Och efter det så blev hon ordinerad att träna upp hennes högra ben. För att det var så himla mycket smalare än det andra. Och hennes pappa fick in henne på massa olika sporter. Så hon utövade fotboll och brottning.
Det är lite coolt.
Ja, för att det var ju jätte ovanligt att kvinnor ens fick kolla på med sport.
Mm.
Men hon var ju
ett ben, kvinna och sport.
Hon hade 2, men det ena var väldigt mycket smalare och kortare.
Jaha.
Men ja, hon var hennes pappas favorit, tror man i alla fall. Eller det är vad man har hört att hon var. Så han fick in henne, men hon blev jävligt bra på simning och vann ganska mycket priser. Trots att hon tränade så himla mycket så förblev hennes högra ben alltid väldigt smalt. Och hon blev ofta retad av barn när hon var liten, andra barn. Och hennes barndomsvän som också blev konstnär sen, Aurora Reyes. Hon har berättat att de brukade skrika Frida Patade Palo efter henne. Som betyder typ Frida Träben.
Träben.
Så jävla brutalt. Barn är så vidriga.
Ja, de kan vara riktiga svin alltså.
Man kan ju tänka att barn som har alltså gått igenom, och hon låg liksom i säng i 9 månader. Man kan ju tänka att hon ändå var ganska nedbruten.
Ja.
Men tydligen så var hon jävligt kaxig. Så hon vann ju lite deras respekt genom att svära jävligt mycket och göra så här makabra gester när de kallade henne för Frida Träben.
Ja. Men alltså, vad är polio? Vad blir man? Blir man om man har polio? Alltså,
polio är ju en virussjukdom som sprids med avföring och vatten. Det kan så spridas mellan människor också, men det skadar ju ryggmärgen och brukar orsaka förlamning.
Okej.
Okay. Ja, fruktansvärd sjukdom.
Som inte finns längre.
Som
knappt.
Den finns, man har ju upptäckt
anti-vaxxers.
Ja, men jag vet det. Och det, så här, det finns, så länge det finns i världen finns det alltid en chans att det kommer hit, tänker jag.
Ja.
Vaccinera er barn. På 1920-talet så fick hon börja på någonting som hette Nationella förberedande skolan i Mexico City. Det är typ som ett gymnasium fast svårare.
Ja.
Och hon hade jävligt mycket tur, för att det var först så här, något år innan eller kanske 2 år innan som de ens började tillåta kvinnor på den skolan.
Okay.
Hon var en av 35 kvinnor, och på de 35 kvinnorna så gick det 2000 män. Det är helt sjukt.
Patriarkatet.
Frida, hon associerade väldigt mycket med alltså, populära ungdomar. Och det var faktiskt på den skolan som hon hade sitt första möte med Diego Rivera. Som vi kommer att prata ganska mycket om sen, så kom ihåg det namnet. Han gick inte i skolan med henne. Det var inte en ungdom, utan han var ju
lärare. Ungefär.
Nej. Han var inhyrd som målare. För att nu när det var nya Mexiko, när revolutionen där hade varit, så ville man ju göra Mexico great again. Nej. Nej, men så att han målade ju väldigt mycket så här, kommunistiska målningar och sådär runt om i skolan. I varje fall, hon och hennes asshole friends, för att de var inte schyssta, de här populära kidsen. Nej. De älskade ju att fucka med de här målarna som var där, på de här ställningarna och så här. Och hennes första möte med Diego var att hon stal hans lunch och sprang därifrån och kallade honom för Gordo, eller hon ropade Gordo, vilket är tjockis. Hon tog hans lunch, sprang därifrån och kallade honom för tjockis.
Vilket han var.
Ja, det var ju inte så jävla schysst. Egentligen. Men det här var inte det värsta. De brukade ibland sätta eld på de här ställningarna som målarna stod på.
Alltså.
Och gjorde så här hemmagjorda bomber och stoppade i lärare som de inte tyckte om, så här deras skrivbord.
Ja,
där framme, katedern heter det. Men alltså, de var sjuka över, de var inte alls trevliga.
Alltså det var Frida och hennes crew, eller?
Frida och hennes crew. Jag vet inte hur drivande hon var i det hela, men hon stal tjockisars lunch.
Ja.
Nära okej.
De är faktiskt mer hungriga.
Ja. Men Frida i alla fall, hon var ihop med en kille som heter Alejandro. Som min pappa.
Mm.
Ja. Hennes föräldrar älskade inte det förhållandet. Kanske för att han var ett asshole. Jag vet inte. Men de godkände inte deras förhållande. Men hon var ju så här, hon brydde sig ju inte riktigt om vad någon tyckte. Så hon fortsatte ju dejta honom. Alltså öppet, och eftersom att hon var pappas lilla flicka så kom hon väl undan med det i alla fall.
Ja.
1925, så någon gång där, det året, så skulle hon och Alejandro åka hemifrån skolan. Och de skulle gå på bussen vid Coyoacán utanför Mexico City. När hon går på den bussen så kommer hon på att hon har glömt sitt paraply, förmodligen vid busshållplatsen när de skulle gå på.
Ja.
Och det här är en så... Alltså det här hade ju... Om hon bara hade skitit i det här paraplyet. Men i alla fall, de går av, tar hennes paraply och går på nästa buss. När den här bussen ska svänga förbi första hörnet så möts den av en spårvagn.
Oh.
Och det blir inte en kollision på det, så det blir ingen krasch, utan den här spårvagnen mosar bussen. Alltså så här, alltså krossar bussen på mitten.
Ja.
Och Alejandro, det är han som har berättat om hela den här olyckan, och han har berättat att någon hade haft något så här guldstoft i fickan. Jag vet inte om det var en grej då, för går man kring med guldstoft i fickan?
Jag vet inte. Man kanske tror att man är en tingeling typ.
Nej, det tror jag inte.
Nej. Nej, jag vet faktiskt inte.
Nej.
Ja, men... Aldrig hört talas om guldstoft.
Nej, jag måste kolla upp vad det är, varför. Men han i alla fall berättat att det var någon som hade en påse med guldstoft i fickan. Så när den här kollisionen uppstod så liksom flög guldstoft över hela, alltså katastrofen, eller vad man ska säga, hela olyckan.
Ja.
Frida krossas i alla fall utav den här spårvagnen. Och det som händer är att hon får en så här ledstång som man kan hålla sig när man står.
Ja.
En sån genomborrar hela hennes bäcken. Alltså via underlivet och allting.
Oh.
Hennes rygg bryts på tre olika ställen. Båda nyckelbenen bryts. Det är några diskar i nacken som också blir krossade. Och sen ena hennes fot krossades. Så han har beskrivit Alejandro att hon låg där blodig och täckt av guld. Folk ifrågasätter om det här guldet var där. Jag med, för sydamerikaner, nu är inte de sydamerikaner, men latinos, vi gillar att krydda.
Ja.
Alltså det känns ju typiskt här.
Krydda gärna med guld också.
Gärna med guld. Det var guldstoft över hela. Tänker jag. Det är helt, skitsamma, det var coolt. Det är ju coolt om det var så.
Ja.
Så man kan ju ändå ha det med i historien, tänker jag.
Ja.
Det var guldstoft och det var blod.
Guldtoft.
Guldtoft. Han lyfter ju Frida och springer till en butik som ligger utanför. Så han får ju loss henne ändå med den här ledstången.
Ja.
Och de kommer in i en butik.
Och så satt den kvar.
Den satt kvar.
Oh, shit.
Så han lyfter ju henne, hela henne och det här, den här stången.
Ja.
In till närmsta butik där de säljer biljardbord av någon slump. Så han lägger ju henne på ett sånt här biljardbord. Och så kommer det någon som vill hjälpa och drar ur den här stången. Ur det. Alltså den är ju via underlivet genom hela bäcknet.
Ja, det är ju väl inte så jävla bra.
Nej, vidrigt, tänker jag.
Ja.
I varje fall så har vårdpersonalen som kom med ambulansen som skulle hämta henne alltså beskrivit det vrålet, för hon var vaken när det hände, som det värsta de har hört någonsin. Läkarna trodde inte att hon skulle klara sig.
Nej.
Vilket hon gjorde. Och de trodde sen inte att hon skulle kunna röra på sig. Vilket hon efter 3 månader började att göra.
Ja.
Och hon kommer att kunna leva ett helt normalt liv sen. Eller, inte ett helt normalt liv. Hon beskrev ju sitt liv som en ständig smärta. Alltså hon sa att det var som att leva fast man är död. Ja. Också dramatisk, antagligen.
Ja.
Tänker jag. Alltså det måste ju vara sant. Alltså det är ju klart, men hon var ju väldigt målande. Så det var ju en... Alltså hon beskriver ju livet på ett väldigt speciellt sätt.
Har en sån hjärna kanske.
I varje fall så var det ju tänkt att hon skulle läsa medicin. Vilket hon la på hyllan. För att även hon hade ju alltid målat och så innan. Hennes pappa var fotograf, så de hade det där konstnärliga gemensamt. Men på sjukhuset när hon låg där och liksom rehabiliterade sig så började hon måla. Mm. Och då använde hon sig av en spegel alltså, så hon kunde måla självporträtt.
Mm.
Så det var där hon började med det. 1928 så söker Frida upp tjockisen, som hon kallade honom för, Diego Rivera. För att han är ju en erkänd konstnär. Mm. Så hon är... uppsöker honom på hans arbetsplats där han fortfarande står och målar. Det här måste vara ett så jävla långt projekt. Han håller fortfarande på och målar. Och hon vill visa upp sin konst för honom.
Ja.
Och,
love story waiting to happen.
Ja. Men hon visste ju att han var en sån här ladies man. Alltså han var ju runt. Och han hade ju en fru.
Okej.
Okay. Mm. Så hon gör det ganska klart för honom att så här, ja, men jag vill ha din ärliga åsikt. Jag har inget intresse av att ligga med dig. Typ. Så. I varje fall, han tycker ju att hennes konst är det bästa han har sett. Han tycker inte att den är så här... han hade väl sagt att man ser när det är en nybörjare som har börjat måla för att de vill så mycket. Och hon, hennes konst såg inte ansträngd ut.
Okej.
Okay. Så. Ja, skitsamma, de blir kära i alla fall.
Ja.
Såklart. Och av någon konstig anledning så tyckte hennes föräldrar att det förhållandet var en bra idé. Alltså han är 43 och hon är 20.
Oh, nice.
Men de tyckte inte att förhållandet med Alejandro som var lika gammal som henne var lika okej.
Okay. Han hade inte kommit lika långt i livet.
Nej, de kanske visste vilka dörrar han skulle öppna upp för henne, tänker jag.
Ja, oh, kan vara.
I varje
det var väl lite mer accepterat då. Alltså äldre män,
ja,
yngre kvinnor.
Ja, säkert. De såg väl också att han kunde försörja henne. För hennes räkningar var ju jävligt dyra. Alltså hennes sjukhusräkningar. Det var ju den enda anledningen till att hon började med började vilja sälja sin konst. För att hon ville kunna betala sina egna medicinska räkningar.
Okej.
Men hennes pappa har Diego berättat. Ska ha varnat Diego för Fridas inre demon. Då vet man att man har ett fucked up kid.
Ja. Det är som din mamma brukar säga till mig.
Min mamma
om din PMS.
Varnar för min inre demon.
Yes.
Det här kommer att bli Mexikos mest dramatiska och kända och mest omskrivna kärlekshistoria någonsin. Och det är ju typ en av världens mest kända historier nu.
Ja.
Men hon hade, alltså Frida beskriver ju Diego på ett väldigt märkligt sätt, tycker jag. Hon har skrivit så här om honom, eller jag vet inte om hon sa det, om någon skrev ner det eller om hon har skrivit ner det själv. I varje fall så beskriver hon Diego så här i en text. När man får se honom naken kommer man omedelbart att tänka på ett grodyngel som står på bakbenen. Hans hud är vitgrön som på ett vattendjur. Ögonen verkar nästan vilja tränga sig förbi ögonlocken. Uppsvällda som på ett groddjur. Om hans byst kan man kort och gott säga att om man landstigit på den ö där Sanfor regerade så hade hennes krigarinnor skonat honom. Känsligheten hos hans magnifika bröst hade räddat hans liv. Diego har formen av ett älskat monster.
Ja.
Det är ungefär som jag brukar beskriva dig.
Ja.
Tänker jag.
Men lite så.
Så jävla,
jag känner igen det.
Så jävla sjukt. Alltså då vet man att hon är twisted. Alltså jag älskar ju henne.
Ja.
Året därpå.
Otippat.
Året är otippat att jag älskar henne. året efter att de träffade varandra så gifte de sig. Och Fridas mamma Matilde sa att det var ett äktenskap mellan en duva och en elefant. Alltså jag tycker att de är jävligt hårda på honom och hans utseende.
Ja. Gjordes skönheten och odjuret innan eller efter Frida Kahlo
levde? Vilka skrev den?
Det var ju en Disney, va?
Det är ju en Disney, men jag tänker att historien fanns innan. Disney har gjort jävligt mycket på Bröderna Grimm och så.
Ja, det är sant.
Intressant. Duvan och elefanten.
Google.
Oh my god, Google is your friend. Måste kolla upp det. Men Diego skulle ju komma att öppna alltså så många dörrar för Frida. Hon var ju kvinna på den här tiden, så var ju inte vi värda jättemycket.
Nej.
Nej, det är vi ju inte nu heller om än. Ännu mindre då. Frida och Diego, de delar ju livsåskådning. Nästan helt. De delar politisk åskådning och kallade sig själva för kommunister. Men efter att de gifte sig så slutade Frida måla. och valde att bli lilla frugan istället.
Ja.
Så det hon gjorde var att hon gick in väldigt hårt för att vara den perfekta frun. Hon lagade mat och liksom stod vid dörren när Diego kom hem. Och sen så var han otrogen.
Mm. Klassiker.
Men jag tänker att om en man, nu hade ju han säkert jävligt mycket makt, men om en man som liksom låter henne lägga ner sin konst och sina mål med livet för att passa upp på honom, är otrogen mot henne och hon är 21 och jävligt snygg, vad gör hon kvar då?
Ja, vad är det? Trygghet kanske.
Ja, men alltså hon beskriver...
Alltså trygghet känns som en alltså ganska vanlig grej folk stannar i sjuka situationer för.
Mm. Ja, det var ju det. Alltså pengar säkert också, tänker jag.
Ja.
I varje fall så börjar han övertala henne så här om att säga, men... Eller han beskrev ofta henne som en bättre konstnär än honom. Jag tror att det också gjorde mycket. Att så här... Ja, men att han hela tiden...
Han hävdade sig liksom.
Ja, men eller att han försökte liksom...
Visa att han stod över henne hela tiden.
Nej, men han sa, alltså beskrev ju henne som en bättre konstnär.
Jaha.
Alltså, jag tror att han gjorde mycket så att han så här nästlade in sig. Fick henne att tro på sig själv.
Ja.
Alltså.
Men ändå så målade hon inte.
Nej, hon gjorde ju inte det då. Förrän nu. Att han var otrogen tror jag gjorde att hon inte kände sig tvingad att liksom vara den perfekta frun, för perfekt var han.
Makes sense.
Diego blir anställd någonstans i San Francisco. Han ska i alla fall åka där och börja måla. För vad han gör är att han åker omkring och målar. Frida åker med och börjar måla själv igen. Och där i San Francisco så blir ju hon Frida Kahlo på riktigt.
Ja.
Alltså, idag ska man ju säga så här, men hon så skaffade sig en gimmick.
Ja.
Jag vet inte, det var nog det hon gjorde. Jag tror att hon var jävligt beräknande och strategisk.
Ja. Alltså, var det då hon bytte till Frida?
Nej.
Alltså,
nej,
tyska stavning?
Nej, det kommer senare.
Jaha.
Hon bytte ifrån den tyska stavningen.
Ja, så kanske det var.
Det hon gjorde var att hon... började inspireras utav matriarkatet Tehuantepec som ligger i Mexiko. Och där så var det väldigt mycket broderat och blommor och mönster och
ja.
Så som man tänker att hon ser ut. Så hon skaffade sig en stil där hon alltid hade långa klänningar, för att nu när de var så här kända och omskrivna så hatade hon bilder på sig själv där man såg hennes ena ben.
Ja, okay.
Så därav så skaffade hon sig de här långa klänningarna som var alltså generösa med space.
Ja.
Hon var ju lite. Jättekänd för hennes hår med band i och alla hennes juveler och otroligt vacker.
Unibrow.
Hennes svalögonbryn.
Svalögonbryn.
Som svala.
Ja.
Mm. Och där skaffade sig, alltså där skaffade hon sig också. Och det var ju någonting som hon formade själv. Alltså med verktyg och.
Okej. Okay. Alltså hon målade typ på ett svalformat.
Ja, eller formar de så. Jag säger, mexikanare brukar ju ha ganska bra ögonbryn ändå att jobba med. Så.
Ja.
Eller mexikanare, hispanic people like me.
Mm. Du jobbar på dina.
Jag jobbar på mina ögonbryn. Du brukar alltid säga att jag försöker se ut som Frida Kahlo.
Det är för att du blir lite lik.
Mm. Som en duva.
Med svalformade ögonbryn.
Med svalformade, en duva med svalformade ögonbryn. Mycket fågeltema.
Ja.
I varje fall när de är i San Francisco så blir de ju världskända. Alla vet vilka de är.
Ja.
De är liksom the couple. Däremot så gillar ju inte hon amerikanerna. Frida hatar ju amerikanerna. De står ju för allt som hon inte står för.
Kapitalisterna.
Yes. And she doesn't like that. Hon har i alla fall sagt att hon tycker att amerikanerna är ytliga töntar som dyrkar sina toaletter.
Sina toaletter?
Mm. Jag vet inte, hade de några nya grymma toaletter?
Ingen aning. Men alltså, om det är någon som borde dyrka sina toaletter så är det thailändarna. Med den här lilla duschen som är bredvid.
Du har så konstigt hänga på den där duschen
bredvid. Ja, men den är... Jag tycker det är bra grejer alltså.
Jag gillar inte bara att man torkar sig med papper.
Nej, alltså det... Nej, får man bajs i ansiktet så tar man ju inte torrt papper och bara torkar bort så här. Då vill man ju liksom tvätta med tvål och vatten typ alltså.
Och så bara använder man papper. Ja, vi får skaffa en BD.
Ja, vi ska göra det.
Ska vi det?
Ja.
En toalett, men vi ska ha en BD också. Eller du tänkt nej, slangen?
Alltså en dusch bredvid, alltså som ett duschhandtag bredvid toan.
Ja. Kan vi ta en liten kanna som står bredvid? Kan du skölja?
Nej. Vill jag en, det ska vara en dusch med en stycke.
Ja, nu är du jävla kapitalist alltså. Håller med Frida där. De bara dyrkar sina toaletter. De kanske hade något sånt. Under den resan i alla fall i Detroit.
Ja, Detroit.
Ja, de åkte till Detroit. Jag glömde säga det.
Ja,
men under Detroit. Resan i Detroit. Detroit, I love this city.
Eight mile.
Så hamnade Frida på sjukhus. Hon var gravid under resan. Förmodligen så gjorde Frida en abort, vilket inte var tillåtet då. Men man kallar det ju för missfall, såklart.
Ja.
För att det är livsfarligt.
Alltså hur gjorde man abort på den tiden, tänker jag?
Oj, jag vet inte. Jag måste säga att jag inte alls är 100% på hur man gjorde på den tiden. Om man hade fått i läkemedel som var så pass starka, men det var nog inte så jävla safe.
Nej, det känns som att det var shady liksom med att man... En galge typ.
Ja, ja. Gud, nu har jag glömt bort vad den filmen heter. Det är en film med Leonardo DiCaprio och Kate Winslet. Ja. När hon gör en abort i duschen med ett visst verktyg. Och hon dör ju.
Ja.
Och det här var ju... Det kanske var runt den här tiden. Det fanns nog grejer man kunde göra. Jag vet ju också på... Vår tid nu, det utspelar sig efter kriget och det här är ju strax innan kriget.
Ja, just då det. Hon går ju till någon konstig läkare. Ja.
Så det var nog jävligt mer safe då också att göra det på sjukhusen var det att göra det själv. Ja, i varje fall så målar ju hon en, alltså en sån här tavla som verkligen alltså den är alltså. Det var inte okej att måla en sån tavla på den tiden. Hon målade ju sig själv förmodligen, men en kvinna som ligger på en sjukhussäng med vita lakan med blod.
Ja, just det. Den där tavlan.
Och ett foster som liksom svävar i luften över henne, fast att navelsträngen sitter kvar i henne. Ja. Och på golvet så är det ju en död blomma och ett verktyg. Och sen i bakgrunden så är det ju industrilandskapet.
Ja.
Hon gjorde ju den här...
En väldigt sad tavla.
Ja, faktiskt. Eller kanske inte.
Men jag tänker på att det vissna blommor. Och, alltså...
jag vet det. Men jag tänker också, så här, hon var ju ändå väldigt speciell. Hon kunde ju inte... Alltså hon kunde ju inte bära ett barn. Det tror inte jag. Inte efter att man har varit så krossad.
Nej.
I kroppen och så, men alltså en abort måste ju inte alltid vara sorg. Jag tänker också att fostret liksom svävar i luften. Det är ju en det som är säd är ju att det är industrilandskapet av den ledsna blomman också kanske.
Ja. Och blod och alltså.
Jo, men blod är ju, det är ju blod.
Jo, det är klart, men alltså man ser blod. Tänker man inte att det är något positivt när det är ute på ett lakan eller alltså.
Nej. Jag vet inte om blomman symboliserar bara livets gång. Alltså det är ju en återfödelse hela tiden. Alltså en blomma som dör blir ju ofta en blomma igen.
Ja.
Alltså det bryts ju ner. Jag tänker utomhus. Jag menar inte att en blomma som dör blommar igen. För att förtydliga. I varje fall, hon döper den här målningen till Henry Ford Hospital som hon var på. Det här industrilandskapet i bakgrunden målade hon på många teckningar när hon var i Detroit. Hon vantrides ju där. Och hon bönade ju bad Diego om att de skulle åka hem och han ville inte göra det. Så de blev kvar där i 4 år.
Vad ville han göra där då?
Nej, han ville fortsätta måla. Och han målade ju ute. Mm. Om man säger, skapade ju konst på väggen, gjorde väggmålningar väldigt mycket.
I varje... Graffiti, typ.
Ja, det kan man väl säga. Alltså han var ju kommunist och alltså det var ju det som hände var ju, alltså dels var han ständigt otrogen mot henne.
Ja.
I Detroit också. Och hon sägs också haft affärer där. Men hon vantrivdes ju så att jag antar att han hade bättre affärer.
Mm.
Hon hade där. Men han fuckade ju upp och de kom ju på honom med att måla in så här kommunistiska motiv i de här målningarna. Så att de får ju åka hem igen.
Ja.
Mm. Ja, men det är lite, alltså lite sjukt att man vågar åka till USA under den här tiden och lägga in små sublima kommunistiska...
Ja.
Ja. De är där i 4 år och åker hem och flyttar in till alltså som en liten gård, fast det var 2 hus på den. För de var ju ett väldigt speciellt par. Så de bodde inte i samma hus. De bodde i ett varsitt hus.
Ja, men där i blåa villan.
Ja, Casa Azul.
Ja.
Han bodde i ett jättestort rosa hus och hon bodde i ett ganska litet blått hus.
Ja.
Det var klart att han skulle få det stora huset.
Ja. Det är klart.
Ja, exakt. Hon tar ett uppehåll i ett år. Målar ingenting på ett år.
Nej. Men alltså var det här när de flyttade till en varsin?
Mm.
Var det då de hade kommit överens om också att träffa andra?
Jag vet inte, men säkert. Alltså för de hade ju affärer öppet. Folk visste ju om att de hade affärer med andra.
Ja, men det var väl en, alltså, en bit in i deras förhållande. De skilde sig och sen gifte de sig igen och sen kom de överens om att de skulle leva i polygami.
Ja, jag tror det. Vi kommer dit sen.
Eller heter det polygami?
Ja, det heter ju poly. Eller är det inte det när man lever
när man flera med flera stycken? Ja, de har väl flera fruar eller flera män.
Äktenskap helt enkelt.
Ja,
de tog ju inte in flera i deras förhållande, vad jag vet. Riktigt.
Nej.
Det är ju en grej sen, vet jag, som är lite så här weird att hon går med på.
Okej.
I varje fall, de har ju en bro i mellanhusen.
Mm.
Så att de lever ju ihop fast de bor i olika hus.
Ja, fast det är samma hus.
Ja, typ så. De har ju förenat dem med en bro.
Ja.
Mm. Hon målar inte på ett år och sen så gör hon en till grej som får folk att bli jätteupprörda.
Mm-hmm.
I Mexiko så sker ett mord på en kvinna. Hon blir uppskuren på en säng utav sin man, den här kvinnan. Och Frida Kahlo målar den för att hon tycker inte att så typ, fallet blir inte tillräckligt uppmärksammad. Alltså kvinnan blir inte tillräckligt uppmärksammad att det här händer kvinnor hela tiden.
Nej, det stod inte i tidningen direkt.
Jo, det stod ju i tidningen, men det stod ju inte direkt att det var, alltså det var inte en big deal. Man uppmärksammade inte misshandel och allt skit som kvinnor fick utstå. Så alltså, man la ingen större vikt vid att det var en kvinna liksom som dog, utan så det blev man. Det började som det.
Nu var hon uppe på skuren.
Ja, i varje fall. Hon målar ju en kvinna som är uppskuren som ligger på en säng. Blodig. Ja. Och det togs inte emot skitväl. Hon döpte ju det här verket till Unos Cuantos Piquetos. Som betyder bara några rispor. För det var så han beskrev det. Han, mannen som mördade den här kvinnan, hade ju sagt efter så här.
Jag gjorde bara några rispor.
Det var bara några rispor. Så hon döpte ju det till det. Och det blev ju värsta grejen. Så här får man ju inte göra.
Nej.
Alltså i Sverige.
Sjukt att det är hon som får skiten för att så får man inte göra.
Nej. Det är så, vad är det här?
Du lite risper inte, får man göra, men man kan inte måla kan inte och kalla den.
Nej, för fan, kränk inte en man. Han gjorde bara några rispor.
Eller hur?
Fruktansvärt. Men i Jack Sverige var det inte heller okej. Alltså, det här hade ju inte gått för sig om en svensk kvinna hade gjort det heller. Alltså på den tiden.
Antagligen inte.
Nej, fatta Mexiko då.
Ja.
Alltså, ja. I varje fall så kommer det, alltså så gör ju Diego en ganska oförlåtlig grej. Alltså båda två har ju legat med andra, det vet man ju.
Ja.
Men han inleder ett förhållande med Fridas lilla syster, Kristina. Ja, men man kan ju tycka så här, om man är generösa nog i ett förhållande att låta varandra ha en relation med andra eller sexuellt umgänge eller vad det nu är, deras överenskommelse är.
Ja, man kanske ska chilla från familjen då.
Ja, men vad fan gör syrran då? Nu tycker jag att han är ett svin, men man kan ju ändå så här.
Det är lite större kniv i ryggen alltså.
Tror du att det är för att hennes fars, alltså för att deras pappa alltid har favoriserat henne, så hon bara, I'm gonna steal your daddy.
Så kan det vara.
Aj, pappi. Det är min pappi nu, okej.
Mm-hmm.
Frida blir skitlack, hon flyttar ut, lär sig att stå lite på sina egna.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ben. De verkar ändå vara ett par, men Kristina, hennes lilla syster och hennes barn bor fortfarande kvar i huset.
Mm-hmm.
Vilket är jättemärkligt. Frida flyttar tillbaka och Kristina får bo kvar. Under den här tiden så härjar ju Josef Stalin.
Ja.
Och det börjar ju bygga upp inför andra världskriget.
Ja.
Och det finns ju en... nu har jag glömt bort vad han hade gjort för att piss off Josef Stalin. Men han var ju en marxist, tror jag. Lev Trotsky.
Ja.
Han och hans fru Natalia Trotsky. De hade ju pris på sina huvuden alltså. Och de var inte välkomna någonstans, eftersom att det var ju inget land som ville fucka med Stalin.
Nej.
Förutom Mexiko. Nej, de vill inte heller egentligen. Inte från början. Diego är ju ett stort fan. Alltså han är ju kommunist och tycker ju att så här, Trotsky är king.
Mm.
Ja. Så han övertalar ju Mexikos regering att låta Lev Trotsky få exil i Mexiko och bo ihop med honom och Frida.
Ja. Fan, då han hade ändå lite power i så fall.
Ja, han var ju en stor man. Alltså han och Frida Kahlo var ju liksom fan Beyoncé och Jay-Z. Alltså de var stora. Alltså alla visste vilka det var.
Ja.
Ja. De tillåter dem att komma dit. Så Natalia och Lev Trotsky flyttar in hos Frida och Diego och Kristina nu då, eftersom syrran också bor där. One big happy family.
Ja.
Det som händer är att Frida ska ha inlett ett litet förhållande, alltså mitt under näsan på Diego med Trotsky Lev. Mm. Vilket också är intressant med tanke på att han kommer dit med sin fru.
Ja.
Alltså det är mycket shadiness i det här huset.
Ja. Allt åt alla. Kommunisterna.
Alla ska ha lika mycket. Diego älskade inte det här. Alltså fatta så här, hans idol kommer. Ja. Han ska bo och så kommer han och tar hans kvinna. Eller hans kvinna tar hans idol.
Ja.
Och då tänker jag, jag undrar om det här är för att han, vad han gjorde. Alltså han tog, ja, okay. Han var med hennes syrra innan.
Eller hur?
Hon bara, fuck you.
Payback. Ja.
I'm a have me som Trotsky.
Eller hur? Karma.
Exakt. Samma år som det här händer så får André Breton, som man kallar för surrealismens fader, ögonen för Fridas konst.
Mm.
Frida har ju fått avbryta förhållandet med Trotsky då, eftersom det inte var jättepopulärt där hemma.
Nej.
Om han skulle få vara kvar i exil där så liksom
back off.
Exakt. Hon blir alltså erbjuden av André Breton att ställa ut hennes konst i New York där det går jättebra.
Ja.
Och då så vill ju han att Frida ska resa med honom till Paris och ställa ut sin, alltså ha en egen utställning i Paris. Och det är ju det absolut största man kunde göra då, säkert nu med. Alltså ha en konstutställning i Paris, tänker jag, inte en liten grej.
Nej. Känns inte New York heller.
Nej, men jag tänker New York är nog en större grej nu än vad det var då.
Ja, det kan, ja.
Det jag kan tänker stämma. På Monet och Picasso.
Ja.
Alltså det var ju Europa, tänker jag.
Ja, det är sant.
Att det var the big shit. Alltså hon bodde ju i Mexiko, så för henne var nog inte New York lika stort som Paris.
Ja, nej, det är inte.
Ifrån. Hon blir jätteuppmuntrad av hennes härliga make Diego att åka.
Mm.
Och hon brukade ju alltid säga så här att oavsett vart hon åkte så bar hon alltid med sig Diego. I hennes målningar så kan du se Diego dyka upp på så många ställen. Ibland så är han ett spädbarn i hennes famn. Ibland så... Men alltså han är med henne överallt.
Ja.
Så att... Alltså hon älskar ju honom. Det är ju en jättemärklig kärlek. Är det ju. Nu, vi håller på att kolla så att vi har ett bildspel med hennes bilder på i bakgrunden. Och precis när vi pratar om det så kom en bild när hon håller ett väldigt stort, ett väldigt stort Diego-barn i sin famn. Ja,
med ett tredje öga i pannan.
Ja, men hon var ju så speciell. Så hon åker ju för att han är ju alltid med henne ändå.
Ja.
Det som händer i Paris är att hon är ju älskad av alla. Och hon ska tydligen ha haft... Alltså folk ska ha flockats runt henne och de som hängde på samma fester som henne, det var ju så här Picasso och ja, Breton och det är riktigt stora
crème de la crème.
Ja. Men det var ju så, hon fick ju mest uppmärksamhet. Hon stod ju där i sin alltså blommiga klänning och du vet, hon var ju det vackraste antagligen folk hade sett alltså där. Så hon hade tagit för sig, säger man i alla fall, utav
männen.
Och kvinnorna.
Jaha.
Ja, hon hade både män och kvinnor i sitt liv.
Mm-hmm.
Det ska också ha varit så att Diego var okej med att hon låg med andra kvinnor. Men inte lika glad när hon låg med andra män.
Nej.
Så typiskt män.
Ja, det kan det nog vara faktiskt.
Alltså, ja. Nej, jag tycker det är, så här, det är en typisk mansgrej. Så här, det är som att de inte riktigt... Ni känner inte lika hotade utav kvinnor. Så att ni bara... Nej, men okej, det kommer inte hända någonting om du ligger med en kvinna.
Ja, kanske. Eller jag vet inte om det är hot. Alltså, jag tänker att det är mer att man är så olika. Alltså, det är inte samma grej på något sätt.
Det är inte samma grej?
Nej.
Nej, men jag tror att män tänker så ofta om lesbiska relationer. Att det inte är samma grej. Men det tror jag absolut att det kan vara.
Ja, alltså jag säger inte att kärleken inte är samma.
Du tänker på sexet.
Alltså det med i och för sig, det är ju samma känslor och allt som är med, men det...
Det är penetrationen.
Exakt.
Jag visste inte.
Det är något med den.
The holy cock.
Exakt. Mm.
André Breton, han ville ju sätta Frida i ett fack. Han sa ju att hon sysslade med surrealism och att hennes surrealism var en av de bästa i hela världen. Vilket egentligen är en jävligt grym komplimang av någon som ändå har fått smeknamnet surrealismens fader, tänker jag. Frida hatade det här. Alltså hon hatade honom efter det. Hon höll inte på med surrealism, för hon målade sin verklighet.
Ja.
Alltså hon menade ju på att så här, det här är inte
hon surrealism. Hon kanske inte ville bli satt i ett fack liksom. Eller?
Sätt inte Frida i fack, är du efter.
Eller hur?
Clio.
Som kommer kanske i Kvinterview.
Som har tackat ja till att vara med i Kvinterview. Ja. Ja, det kommer bli fett.
Det kommer bli coolt faktiskt.
Ja. Frida.
Shout out till Cleo.
Du älskar ju Cleo.
Ja. Jag har pratat med henne på trappan en gång. Trappan i Norrköping.
Har du?
Ja. Jag och två kompisar. Det var en kompis som var, eller var, är väl fortfarande lite, ja,
lite småkär.
Lite småkär i Cleo.
Ja, men konstigt då. Det är ju Cleo ändå. Ja, det tror jag. Stod ni fangirla?
Lite.
Cleo, vi älskar dig! Eller nej, men du är kört nu.
Ja, det är det.
Mm.
Vem hon ska är? Bli mamma.
Ja, det ska hon. Men hon är ju mamma.
Eller ja, en gång till. Andra. Dubbelmorsa.
Ja, det är många rap babies. Jag tänker på Cardi.
Ja.
Det var inte många, det var två.
Ja.
Det var fler än vad det brukar komma. Som de, i och för sig så de många sa ju att Cardis karriär var över. Har hon släppt mer än någonsin? Än vad hon har gjort under sin graviditet?
Nej, kanske inte.
Helt sjukt.
Men hon är väldigt, alltså hon har blivit stor.
Ja, hon är ju på sluttampen.
Ja, jag menar inte gravidstor, jag tänkte alltså ja, musikindustristor.
Ja, hon har ju blivit svinstor. Ja. Jag älskar att jobba. För jag tänkte bli on defense. Jag bara, ursäkta, vad menar du? Hon är i slutet av sin graviditet.
Fat shame, en gravid.
Fan.
Skulle jag aldrig göra.
Nej. Fan. I varje fall, i ett brev hem till sin älskare så har Frida Kahlo skrivit att hon hatade Breton och alla hans ytliga översittar kompisar, Picasso grabbarna typ så här. Alltså hon hatade det stället. Men hon var ju älskad utav dem. Hon visste ju inte riktigt det. Men kriget var ju alltså nästan där.
Alltså när du säger kriget så menar du andra världskriget?
Jag menar andra världskriget. Under tiden som var där så hamnade hon på ett amerikanskt sjukhus i Paris. Och där har hon sagt var den bästa stunden hon hade i Paris. För att hon kunde prata med någon som hon fattade vad de sa. Fransmän gillar inte att prata några andra språk.
Nej, det gör inte.
Och jag tänker att hon pratade engelska och spanska. Så, att, så hon bara, åh, nice att förstå folk. Jag har bara kunnat ligga med folk innan. Body language.
Mm-hmm.
Tänker jag. När hon var där så fick hon bevittna hur Paris behandlade flyktingar som kom dit. Som skit. Och Frida blev ju alltså vansinnig. Hon tyckte att Europa var vidrigt. Och hon sa, alltså hon hade sagt att hon mådde illa av deras så kallade demokratier och att flyktingar inte var värda ett skit när de kom dit. Vad hon gjorde då som ett statement emot nazisterna var att hon tog bort ett E ur hennes namn. Hennes pappa var ju tysk.
Ja.
Så de hade ju gett henne den tyska stavningen Freida. Alltså med IE. Ja.
IE till och med.
Ja, så de tog, så hon tog bort E.
Ja.
Bara för att hon lackade upp på nazisterna.
Helt rätt.
Ja, men alltså det var ju en grej då, tänker jag. Idag hade det
känt. Ja, det är ett, alltså ganska stort statement ändå.
Ja, då. Ja, men också så mot hennes farsa.
Ja.
Jävla tysk.
Tysk. Och bara för att man är tysk behöver man inte vara nazist.
Nej, men det är ju till och med förbjudet där. Du får ju inte uttala nazistiska eller någonting. Du åker ju inte stenhårt dit alltså.
Ja.
Vilket jag tycker är det, om något är ändå demokratiskt, eftersom nazism inte egentligen en åsikt, det är ju hat gentemot
folkgrupp.
Shit. Alltså det är ju fucked up bara.
Ja.
Alltså egentligen sjukt att det är lagligt här att som nazist demonstrera.
Ja.
Och vi tycker att det är så här, nej men det är yttrandefrihet och demokrati. Ja. Man bara, va? Okej. Okay. Inte nazism, men typ det minst demokratiska du kan hålla på med.
Typ.
Ja, men de vill ändå utnyttja sin rätt att demonstrera. Så de verkar ju inte smarta alltså.
Nej.
Alla 19. Som är
eller, de kanske är 22.
22, ja, men de är vidriga. Hon var älskad av Europa. Hennes hand, jag vet inte varför, men hennes hand fick vara på omslaget av Vogue. Jag vet inte hur det fungerade på den tiden. Sjukt att Vogue fanns då och är så stor fortfarande.
Ja, jag lite då, jag vet ju att det är en tidning, men jag vet inte, alltså är
det, ja, det är fashion-tidning, ett modemagasin, ja.
Aha.
Jag vet inte om det var mycket konst och så på den tiden, men hon var ju väldigt vacker, så att, alltså, men ja, nej, hennes hand var med i Vogue på framsidan.
Häftigt.
Och en affär med den berömda dansaren Josephine Baker uppdagades. Och det blev också en sån här grej att hon inledde
två kändisar.
Ja, exakt. Kvinnor.
Ja.
Hon träffar en jävligt knepig snubbe i Paris som heter Ramon Mercader. Heter han.
Kan du säga det där en gång till?
Ramon Mercader.
Ja.
Mm. Han har ju fått nys om att Frida har Lev Trotsky hemma hos sig.
Ja.
Och
Lev Trotsky.
Trotsky. Ja, förlåt. Jag är inte så bra på ryskan. Trotsky. Russian people don't hate me. Man kan inte kolla på allt. Och han är ju ett superfan utav honom. Så han vill ju verkligen träffa honom. Och tjatar och tjatar och tjatar. Och hon bara, nej men typ get off my back. Hon tycker han är så konstig.
Ja.
Såhär, vem vill, alltså om man bor i Paris, varför skulle du följa med mig till Mexiko för att träffa en snubbe som jag har ett jävligt konstigt past med? Alltså som att hon hade ju en affär med honom tog slut för att hennes man inte gillade den affären i deras hem.
Nej.
Hon åker hem 1940. Hon är ju less. Hennes utställning har gått skitbra, men hon vill hem. Men hon kommer hem, så blir hon först dumpad av sin älskare i New York. Josephine Baker förmodligen. Som hon ska ha varit väldigt förälskad i.
Ja.
Och sen så kommer nästa bomb. Diego vill skiljas. Alltså, han var ju väldigt peppad. Alltså, han peppade henne väldigt mycket till att åka. Sen kom hon tillbaka och bara...
Men han bodde kvar med hennes syrra.
Ja, ja.
Ja.
Ja, nej, men alltså de och paret Trotsky.
Mm.
De levde ju ändå life där.
Jaha.
Men hon var borta, så att det var ju ingen... han reser iväg. Ifrån henne. Och det här blir ju värsta tidningsrubrikerna. Och Frida blir ju skitdålig alltså.
Ja.
I kroppen och... Jag undrar om hjärtesorg kan te sig på det här sättet. Jag säkert. Tror det. Alltså hon var ju så jävla förälskad i honom. Det är ju helt otroligt. Ja.
Men alltså äldre kan väl typ dö av hjärtesorg?
Ja. När... Ja, eller man har ju inte, man har eller, inte kunnat se inget att det är bevis så.
Kanske, men det...
Många lämnar ju strax efter att en make eller maka dör liksom.
Ja. Man känner sig färdig kanske.
Ja, jag tror det. Jag tror alltid att för att leva så måste man ha någonting som driver en lite.
Mm.
Och tänk dig då, man har levt ett helt liv. Man är klar och så dör den enda personen som man har så här pallat med.
Ja.
Som man har levt med. Så här, fuck it.
Mm.
Tänker jag i alla fall.
Mm.
Kommer du också göra det? När jag dör?
Jag ska försöka och klara mig så länge som möjligt.
Det är så romantiskt.
Ja.
Ja, fint.
Jag har inte tillräckligt mycket Mexican blood.
Nej, det där det är inte...
Men, det är inget guldstoff,
men,
det här
nej,
inte.
Nej, men lova att det låtsas att det är guldstoff.
Jag lovar.
Fixa lite guldstoff. Ja, men hon blir skitdålig i kroppen igen och det blir liksom hjärtesorg. Hon är sämre än någonsin just nu i kroppen. Det som händer är att alltså hon bor ju kvar med hennes syrra och paret Trotsky.
Trotsky. I blåa villan.
Ja, hon bor nog själv i blåa, men de andra bor i rosa.
Ja, men, ja, men det är väl... Alltså,
ja, Kassasol.
Ja, precis.
Exakt. Och så får ju hon ett märkligt samtal ifrån Ramon Mercader. Han är där helt plötsligt och bara så här: ja, men ska vi ta en kaffe liksom? Kan inte jag komma till dig? Och hon bara, alltså, nu när du ändå är i Mexiko, fine, kom då. Typ så här, get off my
fucking... Du, jag hade vägarna förbi bara.
Ja, men typ, okej. Okay. Ja, men han kanske hade någon koppling. Alltså, han låter ju som att han har ett mexikanskt namn.
Ja,
eller
ja,
det är sydamerikansk sant. Skulle det ja. Också kunna ha varit. Men ja, han hade säkert någon koppling till Mexiko, tänker man ju då.
Ja.
Han kommer att hälsa på och de sitter och käkar frukost tillsammans, hela lyckliga familjen. Och vad han gör är att han sätter en ishacka rätt i huvudet på Lev Trotsky. Så han dör.
Vad fan? Det visar... stämningsförstörare på frukosten.
Riktigt dålig stämning. Det visar sig ju att han är lejd av Stalin. Att åka och mörda honom. Och han har ju då nästlat sig via Frida redan där borta.
Ja, men alltså hon borde ju på något sätt ändå ha anat lite ugglor i mossen.
Alltså ja, man är så strange och inte ger sig jävligt rapey om inte annat. Och vill man ha honom då hemma liksom?
Nej. Ja, men någon som är så här påstridig och jobbig liksom.
Mm. Hon blir inkallad.
Sådana människor ger ju alltid lite varningsklockor.
Alltid.
Som vill lite för mycket, ja. Som är lite för... Alltså, hetsiga människor.
Ja. Men jag fattar ändå också, om någon hade ringt till mig som hade tjatat om att få komma och träffa sin idol, så hade ringt och bara, jag är här nu. Alltså, du åkte från Paris. Man bara, alltså jag har lite feber.
Tyvärr. Jag är tyvärr inte hemma. Ja. Hej, där är Frida, kan inte komma. Lämna meddelande.
Nej, hon blir i alla fall inkallad till polisen. Eftersom hon har ju haft en väldigt märklig relation.
Ja.
Med Trotsky. Ja. Alltså hon har ju haft en relation med honom som tog slut på något konstigt vänster. Hennes snubbe gillade inte det här. Och så kommer det helt plötsligt en kille som hon också har hängt med i Paris.
Ja.
Dit och mördar honom. Så det har ju spekulerats ganska mycket i om det är Frida som har som liksom har gjort det här ihop med honom för att hon hatar Trotsky efter för att det blev ett konstigt slut. Eller om det är Diego som ville knäppa fanskapet, typ. Mm. Men ishacka i huvudet, för rough, alltså ryskar, ryssar.
Ja, nu generaliserar du ganska mycket.
Jo, men... Stalins ryssar, om man säger så.
Mm, ja.
De har ju ändå de är ju kända för att vara jävligt
råbarkade.
Råa, ja. Ja. Nej, jag vet inte, jag måste se en bild på hur han ser ut sen.
Ja.
Jag tänker att jag kan lägga upp bilder sen på Kvinstagram på allt det här som vi nämner sen. Alltså alla tavlor som jag har nämnt och alla personer, inte alla men kanske några huvudpersonerna kan jag lägga upp bilder på sen. Hon blir släppt i alla fall efter 2 dagar. Frida ifrån polisen.
Efter förhör.
Ja, efter förhören och så blir hon släppt för att man kan inte... Ja, alltså de var väl inte ute för att sätta dit Frida heller, utan hon fungerade väl mest som ett vittne. Jag vet inte om alla var i rummet eller om de var ensamma under den tiden i rummet när han satt i sackan i huvudet på Trotsky.
Alltså man får ju hoppas att inte barnen var där i alla fall.
Ja, det hoppas man ju. Ja, för Kristina hade ju barn. Hennes syrra.
Ja.
Mm. Åh nej, gud vad sjukt det hade varit.
Eller Trotskys fru kanske.
Nej, de kom själva. Eller du menar att hon var där i rummet?
Ja.
Nej, det får man väl inte hoppas. Men alltså, hon kanske också blev glad. Fuck you. Fuck you, Trotsky.
Du blev glad. En man mindre i världen.
Ja, det verkar inte som att han var jättehärlig ändå, eller?
Nej, det är sant.
Synd. Man bara, nej, synd. Förlust. Tråkigt. Vad som händer då är att Diego, som har varit borta ett år, kommer tillbaka och bara, tjena, tjena, nu vill jag gifta mig igen.
Ja, han var väl sugen.
Ja, det kan man väl säga. Frida har ju inlett ett förhållande nu med en annan kille.
Ja.
Och alla hennes kompisar bara såhär, nej, är du dum i huvudet? Du kan ju inte, nej, lägg ner. Alltså till och med hennes syrra bara, alltså vi vet hur det går. Men nej, hon dumpar den här killen och gifte sig med Diego igen. På hans 54-årsdag.
Ja.
De fortsatte vara otrogna, fast det var mer en överenskommelse nu. Däremot så var deras överenskommelse att hon bara fick ligga med kvinnor. Och aha, Hanna.
Ja.
Det var ju lika då.
Ja.
Ja.
Jämställdhet. Ju.
Båda får bara ligga med kvinnor.
Ja.
De är så shady. Men ändå, alltså jag tror inte att det är en förlust för henne egentligen.
Nej.
Nej. Alltså jag tänker att kvinnorna måste ju varit härligare att ligga med än någon som hon beskrev som ett grodyngel som står på sina bakben. Tänker jag.
Ja.
Frida börjar undervisa på en skola, på en konstskola till och med. Och hon var superpopulär lärare. Alltså eleverna älskade henne och
believers. Men hon ser ju ut som att hon skulle kunna vara en populär lärare.
Ja, absolut. Men så härlig och bara med allt hon har gjort. Fatta en lärare som har varit i Paris, som har haft konstutställning i New York och så här. Fucking Frida Kahlo. Sant. Alltså hon var ju the shit.
Ja.
Alltså,
kanske hade lite bättre lön än vad lärare har idag.
Ja, om man ska jämföra. Alltså om man byter ut valuta mot för mig idag.
Alltså så,
ja,
med inflation.
Ja, ja, säkert. Men jag vet inte hur rik man var som konstnär på den tiden. Alltså var det mer ett statusjobb? Alltså ett jobb som bringar mycket rikedom?
Jag vet inte.
Fan, lät jag faktiskt som att jag från arten bringa mycket rikedom?
Nej, jag vet faktiskt inte. Alltså, jo, vad fan, jag tror det.
Ja, men jag menar, vi har ju sett bilder ifrån Casa Azul.
Ja.
Blåa villan.
Det är ändå ganska...
Nej, jag tycker inte att det var så. Men å andra sidan så var ju de kommunister, så de ville väl inte ha något där. Det enda hon la pengar på, det var hennes juveler.
Ja. Ja, exakt. Har man råd att köpa juveler?
Ja. Men nej, men jag vill ha juveler ändå.
Ja.
Nej, jag ser ingen shame i det. Jag bara tänker, det är ju inte så matriarkiskt. Hur fan säger man? Hur fan säger man? Matriark.
Matriark?
Nej, max.
Marxistiskt.
Marxistiskt, fan, ärligt talat.
Eller kommunistiskt.
Kommunistiskt, marxistiskt, ja. Alltså om man går omkring med en massa juveler.
Nej.
I don't know. Maybe they were fake.
Mm, kanske.
Hon gillade bara hur det såg ut. Och säkert hur det kändes. Tror du inte?
Varför ser det ut som att du skulle vilja ha massa juveler?
Ja, men nej, jag vet inte, men vadå? Vem vill inte ha mycket juveler? Alla vill ha mycket juveler. Du med.
Egentligen. Nej.
Varför?
Alltså varför skulle man ha juveler?
Jag bara tänker så här, de som lånar... Det skulle jag aldrig våga i och för sig. Det finns ju folk innan typ så Oscarsgalor och sånt som lånar de sjukaste smyckena. Alltså miljonvärda smycken.
Jo, ja. Alltså det ser ju fränt ut, men...
Jag tror att det kan bli... Jag tror att när du får på dig ett sånt... Stenar. Nej, jag tror att det är lätt att bli Gollum. Du kan vara smigo, men jag tror lätt att du blir Gollum med ett sånt halsband på dig.
Kanske.
Man andas in rikedom. Jag tror inte om jag hade varit Rose att jag hade kastat tillbaka halsbandet.
Du hade behållit det?
Jag hade behållit det.
Mm.
Om jag inte hade gillat vad det stod för hade jag lätt sålt det.
Mm.
En kvinna måste leva också.
Så är det.
I varje fall, hon blir skitpopulär lärare på den här skolan bland eleverna. Och believers can go fuck themselves, för att vad eleverna som dyrkade Frida Kahlo kallade sig för var Los Fridos. Fridorna.
Los Fridos.
Alltså jag älskar att hennes fans hade ett namn.
Ja.
Eller typ hennes lärjungar. Eller så. Nej, hon är ju så jävla cool.
För i tiden.
Verkligen för i tiden.
Vilka är det som har nu då? Det är Beliebers. Det är Barbs.
Vilka är Barbs? Ja, ah, det är ju Nickis.
Nickis, ja.
Barbs.
Nicki Minaj.
Nicki Minaj. Sen så är det ju Selenators. Selena Gomez. Smileys, Miley Cyrus.
Selenators. Så jävla grymt.
Kreativt ändå.
Ja.
Ja. Och sen är det Rita Bots.
Jag skulle vilja ha Petternators nu, efter den här podden.
Petternators. Ja. Tror du kommer få fans efter den här podden nu?
Nej, tveksamt.
Men Rita Bots, det är Rita Oras. Ja. Jättekonstigt.
Det känns väldigt 90-tal.
Rita Bots.
Jag har med bots på något sätt.
Ja, men vad är
90-talet
det?
90-talet känns det som att bots var coolt. Liksom.
Men vad är det?
Jag vet inte, robotar.
Jaha. Eller? Så
eller alltså någon form av...
Rita Bots. Ja, men...
Rita Bots, go!
Okej, undrar om de kom på det. De hade suttit säkert och spånat skitlänge. Men vad ska vi heta nu då? Ja, men vi tar det där första som du sa.
Nackdelen när man bara har så här 12-åriga fans.
Ja. Herregud. I varje fall, Frida blir ju skita kass i kroppen. Hon var ju skitdålig redan. Och blir bara sämre och sämre. Och hon kommer att behöva opereras, alltså ett 20-tal gånger under den här tiden.
Vad är det hon blir sämre av nu?
Det är ju polion dels.
Ja, och den hänger i alltså.
Polion är ju
det går aldrig ur kanske.
Nej. Alltså det är ju en kronisk sjukdom som du har, som blir värre. Så du kan ju, du får ju gå och hänga ut skelett och liksom så. Men du blir liksom, den dödar ju oftast.
Mm.
Men också så är ju hon ihopskruvad ju. Efter olyckan med bussen och spårvagnen. Alltså hon är inte i bra skick och... Alltså,
ihopskruvad på 30-talet också.
Exakt. Hon är inte i bra skick.
Nej.
Nej. Hon stelopereras i nacken och får en stång inopererad i ryggen, alltså i ryggraden.
Alltså hon, ja.
Och jag tror inte att de var flexibla på det sättet som när man alltså, stoppar in en skena idag. Utan jag tror att det inte blir samma... liksom, nej, det tror jag inte. Jag kan inte
nej,
tänka.
Det är det inte. Med en rakt järnrör bara.
Ja, nu gissar vi ju här.
Ja, men nej jag... alltså jag har ingen aning.
Exakt, det är killpodden idag så att vi bara killgissar nu.
Bro science.
Bro science, ja. Frida blir med... alltså jag har full förståelse för det här, men hon blir ju alkoholiserad.
Ja.
Konstigt. Sjukt att det inte hände innan, tänker jag.
Ja.
Det var säkert
lite ja, tendenser fanns nog. Mycket
konst
vin
och, ja. Plus att så här, när man är konstnär så tror jag att det är och har nog alltid varit lite mer socialt accepterat att man höll på med lite droger och...
Det tror jag.
Ja men alltså på riktigt, har du sett hennes konst? Det kan ju inte ha varit inga droger inblandade.
Nej, det borde vara.
Det borde vara. Eller så har hon en jävligt intressant hjärna alltså. Sånt kan man inte bara liksom komma på.
Kanske jag bodde och.
Ja, maybe so. Så eleverna börjar komma hem till henne istället och få undervisningen.
Ja.
När det är, alltså Frida dricker ungefär 2 flaskor konjak om dagen.
Det är bra jobbat.
Det är bra.
För hon är
jobbat.
Inte så stor.
Nej, hon är jätteliten och tunn och,
ja.
Och sådär. Så hon är ju...
Polio.
Ja, Polo. Nej, men hon drar 2 flaskor om dagen. Och hon blir också folkskygg under den här tiden. Ja. Hon vill inte att folk ska se henne så som hon ser ut. Så hon låter ju hennes man fotografera henne. Hon bygger upp en som en egen värld hemma. Alltså, på sig. Hon lever bara i kassasol nu och har sin värld där. efter att hon dog så fick man ju se de här bilderna som han hade tagit på henne. Och då hade hon ju nästan inga av de här attributen som hon är känd för. Alltså hon hade inte håret uppsatt med band och smycken och sådär, utan hon såg väldigt avskalad ut. Okay. Det är väldigt fina foton. Hon är jättevacker alltid, men...
Ja, jag har inte sett hon.
Ja. Hon fick ju... alltså... Hennes dröm, hennes största dröm har ju alltid varit att få en egen utställning i Mexiko. Det hade inte hon fått den.
Det är lite sjukt om hon har varit i New York och Paris. Och sen bara, inte Mexiko.
Och när hon var så här sjuk och dålig så ville de ju ställa ut hennes konst.
Ja.
Men hon fick ju restriktioner att vara sängliggandes. Helt och hållet. Hon hade ju fått kallbrant nu i foten och hade behövt amputera bort ena benet.
Ja.
Och det var ju hennes sista, alltså hennes sista tid i livet så. Och hon vägrade ju missa hennes utställning. Så det gick ju inte för sig. Så vad hon gjorde, eftersom att hon hade fått restriktionen att vara sängliggande. Just det,
hon ställde ut sig själv va?
Ja, hon lät sätta dit en himmelsäng.
Ja.
Med ett skelett hängande över. Och sen så fick ju hon... alltså hon blev eskorterad av motorcyklar. Ja. Och så åkte hon i ambulans dit och blev buren in på bår. In på utställningen alla var där. Och lagd i sin säng.
Okay.
I himmelsängen. Och då hade hon ju hela sin... den här.
Ja,
alltså hon var ju Frida Kahlo och blev inburen på bår. Och så samtalade hon ju med alla som kom dit, men hon var ju en del, alltså det var ju hennes vernissage liksom. Hon blev en del av hennes vernissage.
Ja.
Hon blev superberoende av smärtstillande. Blev hon ju.
Förståeligt också.
Ja, verkligen förståeligt. Och året efter den här utställningen så dör hon. Och man säger ju att det var lunginflammation. Men det spekuleras jättemycket i om det egentligen var att hon tog livet av sig. Eller en överdos.
Ja.
Man pratade ju inte om det på det sättet på den tiden.
Nej.
Lika mycket som aborten blev ju kallad för missfall.
Ja, precis.
Och där pratade man ju såklart inte heller om. Det var 1954. Så hon blev 47 år, va?
Ja.
Ja.
Det är ändå 47 rätt bra år.
Och jävliga också.
Ja. Ja, men alltså att hon överlevde i 47 år.
Ja, shit.
Det är lite sjukt.
Ja, hon levde. Frida Kahlo.
Ja.
Mm.
Det gjorde hon.
Mm.
Tack för lektionen.
Varsågod, Petter. Tack så mycket för att du ville vara med och lyssna på det här. Du får vara nödinhopp om det skulle behövas igen.
Gärna.
Frida Kahlos kista bars in till krematoriet och hennes kropp lades på en vagn som skulle föra henne in i elden. Hennes närmsta familj och vänner stod samlade runt henne för ett sista farväl. Det tog 4 timmar för det gamla krematoriet att bryta ner hennes kropp. Fridas aska var formad efter hennes skelett. Och innan Diego Rivera samlade ihop det som var kvar av hans fru i en röd näsduk och placerade hennes aska i en cederträlåda, så målade han av henne en sista gång. Frida Kahlo, en av tidernas största konstnärer. Jag är stolt att vara kvinna. Jag är stolt att vara den jag.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.